kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Dessa bibelförklaringar är över Matteus evangeliet och man kan lyssna till dem i Värnamo kyrka på då tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 38.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Vi håller på och studerar Matteus evangeliet och just nu då liknelserna i det 13:e kapitlet. Och idag hade jag tänkt att vi skulle hinna göra färdigt det 13:e kapitlet och det jag hoppas verkligen, jag tror verkligen att vi kommer att göra det. Ni har ju fått kompendiet här och nu så tittade jag i kompendiet och då vill jag göra en liten rättelse på sidan 99 för den som har det. Där står nämligen uppräknat alla liknelserna hos Matteus. Och det står till och med i överskriften 22 liknelser hos Matteus och det stämmer också med uppräkningen här. Det är bara det att det fattas en liknelse och det är ju allvarligt fel. Så det måste ni lägga märke till. Vi har inte kommit så långt ännu som till det 18:e kapitlet. Men i det 18:e kapitlet så ska det finnas en liknelse till verserna 23 till och med 25. Och den handlar då om den obarmhärtige tjänaren. Nu är det ju många som kanske lyssnar på radion eller på cd-skivorna här i efterhand och som inte har tillgång till kompendiet, så låt mig bara göra en genomgång av de här liknelserna. Inte så att jag ska lägga ut dem, jag ska räkna upp dem så att vi kan få med alla 23 liknelserna. Jag säger då först bibelstället och sedan bara en rubrik på liknelsen. Kapitel 5, vers 25 och 26 handlar om gäldenären, om att stå i skuld till någon annan. Kapitel 11, vers 16 till och med 19 handlar om barnen på torget. De där två liknelserna och förresten den tredje som är kapitel 12, vers 43 till 45 om den orena anden. Vi har gått igenom de bibelställena men vi har inte behandlat dem som liknelser, men jag ska kommentera det innan vi slutar ikväll. Kapitel 13, vers 3 till och med 8, om såningsmannen, verserna 24 till och med 30, ogräset bland vetet, vers 31 och 32, senapskornet, vers 33, om surdegen, vers 44, skatten i åkern, det ska vi strax ge oss in på, och vers 45 och 46, om den dyrbara pärlan, och vers 47, om noten i havet. Alltså allt det här som jag räknade upp nu i det 13:e kapitlet är liknelsen om himmelriket. Sen kommer då i 18:e kapitlet, vers 12 till och med 14, om det förlorade fåret. Och som jag sa, vers 23 till 25, den obarmhärtige tjänaren. Kapitel 20, vers 1 till och med 16, den gode vingårdsmannen. Kapitel 21, vers 28 till och med 32, de två sönerna. Vers 33 till och med 44, de onda vingårdsmännen. Kapitel 22, vers 1 till och med 10, om den stora måltiden. Kapitel 22 fortfarande, ja, vers 11 till och med 13, mannen utan bröllopskläder. Kapitel 24, vers 32 och 33, liknelsen om fikonträdet. Och vers 43 och 44, om inbrottstjuven. Vers 45 till och med 51, den betrodde tjänaren. Kapitel 25, vers 1 till och med 13, om de 10 jungfrurna. Kapitel 25, vers 14 till och med 30, de anförtrodda punden. Och verserna 31 till och med 46, den yttersta domen. Alltså 23 stycken liknelser i Matteus evangeliet. Så ni ser att Jesus talade ganska mycket genom liknelser. Jag ska återkomma till hur Joakim Jeremias delar in de här liknelserna i olika ämnesområden så att ni ska få en överblick över dem på ett annat sätt också. Men hörni, innan vi kommer så långt så att vi ska avsluta det 13:e kapitlet så Låt oss nu gå till vers 44. För det var så långt som vi har kommit in, jag kan se mina anteckningar. Och där i vers 44 så finns det en liknelse som vi kallar för liknelsen om skatten i åken. Och det är alltså bara en enda vers. Det står så här: himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åken. Det är liknelsen i sin helhet. En enda vers. Och nu är det som så att med en liknelse så gäller det att hitta då vad som är själva poängen. Vad som är avsikten med den här liknelsen. Vad vill Jesus ha sagt med den här bilden, med den här liknelsen? Det är den frågan som vi har. Och om vi får följa Jeremia, som jag har använt mig av ganska mycket som ni har märkt, så är ju hans tes att man ska gå tillbaka så långt man bara kan i tiden. Alltså man ska inte stanna vid de allegoriska utläggningar som man hade på 1700-talet eller på medeltiden eller inte ens på 500-talet. Man ska gå tillbaka så man kommer ända ner i texten. Och där kan vi höra Jesus själv tala då till sin omgivning. Och han menar då, Jeremias, att det här är ett sånt där älsklingstema när det gäller berättelser vid den här tiden. Alltså det, den här liknelsen innehåller ett välkänt tema, och nästa liknelse som handlar om pärlan är egentligen ett liknande älskat motiv. Vi ska komma dit alldeles strax. Och att det här var så älskat, det här motivet med skatten som var gömd i en åker, det berodde på att Israel var ju ett genomgångsland vid den här tiden. De stora världsrikerna låg ju i norr och i söder. Alltså norrut, Assyrien eller Babylonien, tvåflodslandet. Där ett världsherravälde utgick ifrån, kan man säga. Det var flera hundra år innan Kristus, men i alla fall. Där hade man aldrig hungersnöd på grund av Eufrat och Tigris, som är två floder med sötvatten, och där alltid växte och aldrig var hungersnöd. Det var ett rikt område. Och sen i söder om Israel, genom Sinaiöknen, så ligger ju Egypten, som också har haft en hög kultur och utövat ett sorts världsherravälde på sin tid genom faraonerna. Där var det heller aldrig någon hungersnöd, för där rinner ju Nilen, så där hade man ju rika konstbevattningar året runt. Det var aldrig torka, utan man levde i välmående där. Men mitt emellan ligger Israel. Och handeln och karavanerna som gick mellan Egypten och Babylonien, de gick ju alltid igenom det fattiga och karga och sjöfattiga Israel. Och då så var det ett älsklingsmotiv här, att när de här handelskaravanerna drog igenom, så hände det att antingen så blev de utsatta för rövare, och då grävde man ner skatterna. Eller också så kände sig befolkningen hotad när det kom fientliga karavaner. Så då tog man det värdefullaste man hade och så grävde man ner skatterna. Man grävde ner det värdefullaste man hade för att man inte skulle bli rånad. Och så där hade det varit i århundraden, så, och det uppstod många sagor, kan man nästan säga, kring det här också, om den gömda skatten. Det blev som ett älsklingstema när man berättade olika historier. Och älsklingstemat är ju naturligtvis att någon alldeles okänd ska hitta en sån där skatt. Vi har det egentligen i vår sagovärld också, om man tänker sig det här med sjörövarskatten och fartyg som har sjunkit, som innehåller kistor med massor av guld och så vidare. Och så dyker man och så hittar man den här skatten. Och det här finns i Mellanösterns berättelser. Och då är ju fortsättningen på den sagan i regel den att då hittar man den här skatten, och man har ju inte någon polisstation eller så att lämna in den här skatten, utan man får ju behålla det man hittar. Och i synnerhet för man var ägare av marken, så var inte det några problem. Och så kunde man köpa sig det rikaste egendomar, och man kunde bygga stora hus, och så kunde man leva lycklig alla sina dagar. Det var så att säga älsklingstemat. Och det är en sån berättelse som Jesus berättar här. Han säger att en man som är ute och plöjer, han finner en skatt i en åker. Och då kunde man ju tänkt sig att om det hade varit en vanlig liknelse, en vanlig berättelse, då hade fortsättningen varit den. Och så hittade han den och så var han lycklig i alla sina dagar. Men så säger ju inte Jesus. Utan han avbryter berättelsen. Han avbryter med, han säger att han säljer allt man äger och köper den åkern. Och sen är det bara slut. Och då menar Joakim Jeremias att poängen med den här liknelsen ligger i orden i sin glädje. Det är själva poängen med berättelsen. Samma poäng alltså som i liknande berättelse vid den här tiden. Alltså han menar så här helt enkelt Jesus, att när en människa får gemenskap med Gud, finner livet i Gud, då blir hon så fylld av den himmelska saligheten. Hon blir så glad så att i sin glädje, som förresten heter evangelium på grekiska, i sin glädje så kan hon avstå från allt och offra allt för att få följa Jesus och få leva kvar i den här relationen. Det är själva huvudpoängen. Och det är egentligen samma poäng när vi kommer till nästa liknelse. Jag ska bara säga det att jag har hört utläggningar, och jag kan till och med hitta det i inom bibeltolkarnas, andra bibeltolkares böcker så att säga, så ligger inte poängen där. Den här Fornberg som jag har som grundbok kan man säga, hans kommentar till Matteus evangeliet, han säger att betoningen ska ligga på att mannen säljer allt vad han äger. Alltså en annan förståelse. Visserligen inte motsägelsefullt, men om betoningen hos Jeremias ligger på att på glädjen, på överraskningen att hitta den här skatten, och att man i sin glädje kan avstå från allt, så ser ni att det blir en förskjutning i betydelsen om man som Fornberg säger att betoningen ligger på att man avstår från allt. Och hans argument är då att, som det stod, jag tror det är Matteus evangeliets 10:e kapitel, där det står om, och det står senare också för den delen, där det står om apostlarna som har avstått från allt. Och Jesus har ju talat om att man ska avstå från allt. Det har vi också sett tidigare. Och det menar han då är poängen. Själv är jag nog böjd att hellre hålla mig till Jeremias. Därför att av det enkla skälet att om poängen skulle ligga med vid att man ska avstå från allt, då det känns inte, känner ni inte det själva? Det känns inte som ett evangelium. Att poängen är, om du är kristen och om du ska följa Jesus, då måste du offra allt. Ja, hur roligt är det? På en skala från 1 till 10, som ungarna skulle ha sagt. Nej, jag tror inte det. Jag tror att betydelsen är som Jeremias. Att hans, alltså att det är sån, när man himmelriket blir levande gjort för mig, då hamnar jag i en sådan glädje att jag kan avstå från allt. Att avstå från allt blir då inte någonting som är besvärligt, utan tvärtom någonting som man gör av bara farten så att säga. Jag kommer tänka på ett exempel nu. Jag har sysslat med det i ett annat sammanhang, men ett exempel som man kan tänka på, det är Franciscus, rikemanssonen på 1200-talet. Han var ju stenrik, Franciscus. Och det som hände när han fick gemenskap med Jesus Kristus, det var ju att just det, att han avstod från allt. Han kom till sin far och han avskrev sig arvet och allt han ägde. Han till och med klädde av sig kläderna som han hade på kroppen. De sa att han var helt naken när han lämnade där, när han lämnade sin far och bröt med sin livssituation för att följa Jesus. Det gjorde inte han därför att han var tvungen att göra det för att bli en duktig lärjunge. Det var inte alls motivet. Utan det var precis det som beskrivs här i den här liknelsen. Att när vi får kontakt med himmelriket, då fylls vi med glädje. Förresten, så ni ska få höra en uttolkning till då, förutom den där Fornberg, Peter Fjällstedt som var präst och missionär på slutet på 1800-talet, som skrev en kommentar till hela Bibeln. Han har, om man slår upp de här verserna, eller den här versen, så skriver han att åken här, det är kyrkan, och att skatten, evangelisk skatt, då ligger i kyrkans åker, så att säga. Och så kommer man till kyrkan och så hittar man då ordet och sakramentet och så, va. Men det märker ni ju att det behöver inte vara fel att lägga ut det så, men det kan ju knappast vara den ursprungliga förståelsen eller poängen utav liknelsen. Det är förresten ett bra exempel på hur det finns en ursprunglig betydelse, men hur den sedan kan allegoriseras allt eftersom historien löper vidare. Utan att det i och för sig behöver vara fel. Men det är en poäng med det som Jeremias gör. Att han vänder tillbaka till det ursprungliga, så får man faktiskt nytt ljus över det hela. Just det här med att knyta an den här liknelsen till sagoberättelserna som var så vanliga, som var så älskade på den tiden. Sätta in det i sitt sammanhang, sätta in den här liknelsen i sin kontext, gör ju att det faktiskt blir nytt ljus. Glädjen, överraskningsmomentet, hänförelsen över att upptäcka vem Gud är. Sådant är himmelriket. För det handlar ju om himmelriket. Och då är det på samma sätt egentligen med nästa liknelse. Liknelsen om den dyrbara pärlan. Alltså verserna 45 och 46. Jag läser där. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Han blir alltså så hänförd över den pärla som han har funnit. Och det är samma sak med det här, att det här är också ett älsklingstema för orientaliska berättare. Det finns många berättelser i andra källor, så att säga, om dykare som dyker i Röda havet och pärlletare, heter det så, pärlplockare i Persiska viken, som lever hela sitt liv med drömmen om att hitta den riktigt fina, den riktigt stora pärlan. Pärlan som kanske kunde vara värd miljoner. Så man kunde leva gott resten av livet. Det berättas om kejsar Caesar. Att han skänkte en sån pärla till Brutus som var värd 1,5 miljon. Om vi tar det i vår valuta. Eller om Kleopatra som hade pärlor som var värda mångdubbelt mer. Som också är från den här tiden, så att säga. Så Jeremias, han menar att poängen här är densamma som i liknelsen om skatten i åken. Alltså han finner den här köpmannen, han finner en sån dyrbar pärla att han blir överraskad, han blir glad, han är beredd att göra allt för att få leva tillsammans med den här pärlan. Sen det som sker i efterföljden här, att han går och säljer allt vad han äger, eller att han, det gör de ju i båda de här liknelserna. Det får man då se som en följd utav den här upptäckten, så att säga. Alltså det att hela, inte bara att jag är beredd att offra allt, utan hela mitt liv inriktas på detta enda nödvändiga. Att få leva i gemenskapen med Gud, i hans ord och i hans ande. Så livet blir en passionerad efterföljelse. Och det är väl så som vi tänker oss det kristna livet, förmodar jag. Så tillämpningen på de här liknelserna, den blir annorlunda. Men jag måste säga att jag för varje år som går, så tycker jag att det känns mer och mer angeläget att när vi predikar evangelium och talar evangelium till varandra, att vi ska se till att det är ett rent evangelium. Jag menar att det verkligen är det glädjens budskap som ordet betyder. Alltså inte massa outtalade krav och baktankar och funderingar som ska förmedlas samtidigt. Utan glädjens budskap är verkligen glädjens budskap. Och när en människa tar emot evangeliet, då är det ett glädjens budskap. Och allt annat som har med kristna etiken att göra, vad man får göra, vad man inte får göra, eller hur vi nu ska uttrycka, det är ju tillämpningar utav evangeliets kraft. Jag kan ju bara vandra i sorts självkontroll eller återhållsamhet eller leva ett något sånär disciplinerat kristenliv om jag har kraften i glädjen av att göra det här. Om jag saknar det och använder min egen kraft till efterföljelsen, då är det inte en vandring i anden. Då kan jag inte säga att hans börda är lätt, som Jesus talade om. Men om glädjen fyller mig och jag gör det här i hans kraft, spontant, ja, då är bördan lätt. Då är det lätt att vandra som en kristen. Alltså handlar det kristna livet, det handlar ju egentligen om att bli fylld med denna himmelrikets glädje. Att himmelriket får, himmelrikets salighet får den stora roll, det stora utrymme i mitt liv som Jesus faktiskt vill att det ska ha. Jag tror att mycket en konstig undervisning. Jag sa att jag hade hållit på i ett annat sammanhang, och jag håller nämligen på att lyssna på en undervisning som TV4 ville att jag skulle pröva. Jag har berättat om det här tidigare. Så jag håller på att lyssna på undervisningen från Knutby, så ska jag då liksom analysera det, va. Och då tycker de att det här är ju förskräcklig undervisning. Och det märkliga är från att mycket av den undervisningen är bra, är ju fel att säga i sammanhanget, men riktigt, va. Men problemet är att evangeliet saknas. Alltså att man säger de rätta sakerna, men man bjuder till den egna kraften. Det blir en vandring i köttet, en vandring där man ska göra de rätta sakerna. Det handlar mycket om helgelse och att vi måste komma till Jesus och vi måste leva med Jesus varje dag och så vidare. Allt det här är sant och riktigt. Men om man bara säger sånt och lägger det på människor och inte samtidigt det finns en evangeliets, en glädjens kraft i människors liv, så har man inte kraft att leva det. Utan då blir det som bördor ovanpå människor. Och så kommer man in i hyckleriet ganska snart. Va? För man vill ju naturligtvis göra sitt bästa. Men att göra sitt bästa räcker inte när vi ska vandra i anden. Det går inte att göra sitt bästa. Det räcker inte om du så gör ditt allra yppersta. Därför att det går bara med Jesus som drivkraften i vårt inre. Att vandra i hans ande. Så hur ofta är det inte bara i sammanhang där det har gått fel eller går fel, men även i många andra sammanhang där det kanske inte behöver gå så illa, men där man talar om vad en kristen ska göra och vad man inte ska göra, där man ger alla möjliga råd och tips. Men frågan kvarstår ju, förmedlas det här så att det blir en explosion av glädje och längtan hos de människor som lyssnar? För det är ju först då det är evangelium. Annars är det ju lag. Så med den viktiga poängen, så tror jag att den viktiga poängen faktiskt ligger i de här liknelserna. Och att Jesus menade att ta emot himmelriket, det ger salighet, det ger en explosiv glädje. Det är kanske inte alltid att man upplever så emotionellt, men ni förstår essensen i det hela. Är just det. När det är sagt så är det ju naturligtvis så att man kan tänka sig då nyanser på tolkningen utav det där. Och Michael Green då, som är ytterligare en kommentar som jag läser, han fogar till båda de här liknelserna, och särskilt till liknelsen här om skatten, den här tanken. Det står i vers 46. Ja, för all del 45 också. I vers 45 så står det att den här mannen, han söker efter vackra pärlor. Och i vers 46, när han har funnit den. Och då finns det en bipoäng i sådana fall, kan man väl säga, hos Michael Green. Att han säger att själva sökandet kan se olika ut hos oss människor. Alltså någon söker och så hittar man det snabbt. Någon dyker en gång och hittar en jättefin pärla. En annan dyker upp så hela sitt liv och hittar ingenting. Och att vi alltså ska se det som en uppmuntran. Att vi ska vara uthålliga i sökandet utav Guds kraft utav evangeliet. Jag tror inte att det är det som är poängen, grundpoängen med liknelsen. Men återigen, det är väl en sån nyans eller en sorts förlängning utav liknelsen som inte är fel. För den motsäger ju inte och den upphäver ju inte texten som den står. Den läggs på, den kompletterar, men den upphäver inte. Ja, då har vi den sista liknelsen, den sjunde och den sista liknelsen kvar. Och det är liknelsen om noten i havet. Och det är från vers 47 till och med 50. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Den här liknelsen har också allegoriserats, alltså tolkats på olika sätt i förlängningen. Och det är på samma sätt med den här liknelsen som med de andra, att om man tränger tillbaka till den ursprungliga liknelsen, vad är det då den här handlar om? Och Jeremias, han menar, och jag tror att han träffar rätt här också, för han har ju verkligen jobbat med att sätta in de här liknelserna i sitt ursprungliga sammanhang, och det var det som var det banbrytande i hans forskning. Han menar att den här liknelsen handlar om fulländningen, alltså om ändens tid. Alltså det är själva särskiljandet här som är poängen. Och när det är sagt så betyder det att noten som kastas i sjön och fiskar av alla slag, det hör till bilddelen, till den berättande delen. Det är inte poängen. Fast det har gjorts till poänger i historien. Till exempel så har man sagt att att kyrkan är som en not. Att kyrkans not, alltså själva förkunnelsen, kastas ut i folkvimlet, i folkhavet. Och att där dras det upp då både goda och onda människor. Så både goda och onda människor finns i församlingen och så vidare och så vidare. Den typen av utläggningar är inte ovanliga. Men om de inte är ursprungliga så måste vi fråga efter vad som är det ursprungliga. Och då har vi sagt flera gånger tidigare, jag ska återkomma till det eller åtminstone kommentera det, att när den messianska tiden kommer till oss, när Guds messias Jesus Kristus kommer till oss, då bryter ändens tid in. Då börjar upprättelsen, men då börjar också domen. Då börjar människor ta emot Jesus Kristus och följa honom. Men det finns också människor som i obotfärdighet säger nej, vi vill inte ha att göra med dig. Och så kommer de här veropen. Och om du tänker på hur det var när Jesus själv förklarade liknelsen om ogräset, alltså i den 40:e versen och 41 inte minst, så har vi precis samma tanke. Det här är alltså ingen ovanlig tanke. Där står det ju att när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, så ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar, de ska samla ihop och så ska det ske ett urskiljande. Det är det som handlar, som finns i den här liknelsen också. Då drar man upp, alla fiskarna kommer upp och så tar man vara på det som är ätligt och så sorterar man bort det som är oätligt. Det är ju inte något märkvärdigt. Det är ju en vardaglig situation. Det gjorde man ju varenda dag. Det är klart att man inte satte i sig oätliga fiskar eller andra sjöodjur som vad det nu kan vara i näten. Man tar ju tillvara på det som är riktigt. Så det är ingen märkvärdig bild. Det är en naturlig bild. Men visst, om man vill tolka och går århundrade, så kan man ju göra det till något väldigt märkvärdigt. Det finns de som menar att alla fiskar, det står då för alla människor, alltså alla hedningar och så vidare och alla folkslag. Ja, då har man allegoriserat. Men poängen med liknelsen är sannolikt just det här. Att man, när himmelriket kommer, ja, då sker ett åtskiljande. Det börjar preliminärt här i tiden, men det sker framförallt då vid ändens tid. Och som sagt, för att stryka under just det, så har jag påmint om att det här temat har berörts flera gånger redan. Jag hänvisade till något, och det finns flera versar som vi har gått igenom tidigare som jag inte ger mig in på nu, va? Men där det talas just om den här skördetiden och åtskiljandes tid. Och vi har sett hur Jesus själv ofta talar om, även om det är på ett indirekt sätt, att här gäller det att lyssna till honom och ta emot honom, och att de som nu börjar göra aktivt motstånd mot Jesus eller förkasta honom, tala illa om honom, sprida vanrykten om honom, de lever farligt. Det är ju en del av uppbyggnaden i Matteus evangeliet. Så den liknelsen är i linje med Matteus evangeliet i sin helhet. Och vi kommer att se det här flera gånger framöver. Och det var därför som jag ville kommentera det helt kort. Det var nämligen så att jag läste en artikel. En vetenskaplig artikel av en dogmatiker, en forskare i dogmatik. Och han hade kommenterat, visserligen indirekt, K.G. Hammar och K.G. Hammars sätt att uttrycka sig i media. Det var, tror jag, inte var en huvudpoäng, utan var nog snarare ett exempel. Därför det som var huvudpoängen med den här artikeln, det var det som vi inom vetenskapen kallas för att vi använder oss av olika diskurser. Alltså en diskurs är som en språkvärld. I ett sammanhang där alla tycker och tänker likadant och man förstår varandra, man använder en viss terminologi. Ta idrottsvärlden till exempel. Vi talar om offside och vi talar om utvisningar och vi har olika termer. Tekning till exempel och så, va. Det är en diskurs, det är en språkvärld. Och då gäller det att förstå termerna. Och om man talar med någon som inte är insatt i den språkvärlden, så begriper de inte vad man säger, för de vet inte vad offside är för något, eller tekning, eller något annat sånt där uttryck. Och då kommer man att tala förbi varandra, för man förstår inte. På samma sätt är det inom teologin. Det finns olika språkkurser, olika diskurser. Och i den här artikeln så gjorde han först då en skillnad på det som vi kallar för en dogmatisk språkkurs å ena sidan och en mystisk å andra sidan. Alltså inom dogmatiken så ska man ju förklara den kristna läran på ett, om man säger så, vetenskapligt eller på ett tillförlitligt sätt. Och man måste kunna göra det på ett sådant sätt så att alla människor, oavsett om man är bibelläsare eller inte, kan förstå vad man menar. Till exempel, vi talar om rättfärdiggörelsen, vi talar om dopet, vi talar om uppståndelsen. Svåra saker, men det måste ju kunna gå att tala om det här på ett dogmatiskt sätt, så att man redogör för vad vi faktiskt tror och att den som lyssnar kan begripa det här. Och är det så att den man pratar med inte är inne i den här diskursen, i den här språkvärlden, så får man ju hjälpas åt att förklara det. Så var det med det. Men sen så finns det en mystisk språkvärld, alltså det här med min personliga gemenskap med Gud. Det här att jag lever i en helig ande och att jag lever i bönens värld. Att jag hör hur Gud talar till mig. Och Gud kan säga sånt som är viktigt för mig. Det kan jag i min tur inte uttrycka eller per automatik flytta över i den dogmatiska världen. Det är inte så att om jag hör att Gud talar till mig att nu, Håkan, så är det dags att du under en veckas tid förrättar morgonbön eller har din morgonstund med mig en halvtimme längre än vad du brukar. Så kanske jag hör det, va? Och det har jag i min relation med Herren. Men det betyder att jag kan inte ta det och sen göra dogmatik utav det och stå i predikstolen och tala om att nu ska alla göra på det här sättet. Det är två olika världar. Och det blir förvirrande och det blir farligt när man blandar ihop det här. Och det där med K.G. Hammar, var det som var kanske bipoäng då med den här uppsatsen, det är att K.G. Hammar har många gånger uppträtt och talat om det mystiska, alltså om det som man egentligen inte kan tala om utan att bli missförstådd. Man ska inte saluföra den innerliga gemenskapen med Gud i offentligheten, utan talar man i offentligheten, då måste man tala dogmatiskt. Inte vad han tycker, utan vad kyrkan står för. Det är en stor skillnad. Men huvudpoängen med det här, det var en tredje diskurs, nämligen det som kallas för historiciteten. Alltså att behandla Nya testamentets texter och Matteusevangeliet som historiska texter. Och när det gäller historiska texter så kanske man i och för sig inte alltid kan bevisa att de är sanna, utan man rör sig i termer av sannolikhet. Det är sannolikt, det är så sannolikt så att alla forskare till och med är överens om det här. Så kan man säga. Och då ska man behandla de här texterna på det sättet. Om vi tar en sån sak som jungfrufödseln. Jungfrufödseln är ju i Matteus evangeliet en historisk händelse, som inte bara Matteus utan de första kristna betraktade som en historisk händelse. Och som kyrkan alltid har betraktat som en historisk händelse. Och man har då angett olika bibelställen då från gamla testamentet om att jungfrun ska bli havande och så vidare. För att verkligen stryka under och visa att det här är en historisk händelse. Och den har en grad då utav sannolikhet. Och så tog han ett annat exempel. Och nu var det en lång väg för att komma hit. Men han tog det exemplet med Ingmar Hedenius. Ni vet Ingmar Hedenius som på 50-talet gav sig på kyrkan och som gjorde det med en sådan kraft så att kyrkan behövde flera decennier för att hämta sig och andra har inte hämtats igen. Men Ingmar Hedenius sa bland annat så här: det finns ingen som har talat så mycket om helvetet som Jesus. Och det var ju chockerande, dels därför att det var sant och dels därför att ingen kristen vill erkänna att det faktiskt är på det sättet. För vi vill ju gärna att Jesus ska vara snäll och förlåtande och liksom visdomslärare och så vidare. Va? Men börjar man nu undersöka det här, och vi tittade ju då på det här med fulländningen, om särskiljandet mellan fiskarna eller vetet och ogräset. Ogräset ska bindas ihop och ska brinna i en eld. Det är faktiskt så att rent historiskt så är Jesus den som talar mest om helvetet. Det finns inte så mycket om helvetet i apostlagärningarna eller i Paulusbrev. Det finns ju ingenting om sånt. Det är Jesus som talar om det. Och därför så tror man också att det, eftersom det inte är någon stor grej i apostlagärningarna eller hos Paulus eller ens hos kyrkan, i kyrkans tradition, så talar ju det för att det verkligen var historiskt sant om Jesus. Annars skulle han inte tillskriva sånt i efterhand. Utan det här var ett viktigt inslag i Jesu förkunnelse. Och så säger han, och det var dit jag skulle komma, för vi tycker att de här texterna här är så otäcka. Så kommer han dit hän att det vad vi kan säga om tandagnisslan och eld och pina och sånt, det kan vi säga att det var så historiskt. Men om vi sen ska behandla, menar han, samma sak på ett dogmatiskt sätt, då blir det annorlunda. För hur är det när vi hanterar de här texterna ur dogmatisk diskurs? Och då sätts det in i ett mycket, mycket större sammanhang. Då sätts det ju in i det sammanhanget att Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Gud vill att alla ska bli frälsta. Och det här som står här, det är alltså mot Guds vilja. När man läser en historisk kontext kan man nästan få intrycket att det är så här Jesus vill att det ska vara. Men läser man det med dogmatiska glasögon så är det inte så. Därför att enligt dogmatiken, den kristna tron, så vill Gud att alla människor ska bli frälsta. Och att ingen ska sorteras bort. Och eftersom det är det övergripande tolkningen, så reduceras de här texterna. De blir alltså inte så märkvärdiga när de sätts in i sitt stora sammanhang. Det kanske till och med är så att det är en poäng i att den historiska Jesus säger på det här sättet. Därför att på det här sättet och på samma sätt att han säger att ska man följa honom måste man vara fullkomlig. Hur kan han säga så? Ja, det är en poäng med det, därför att han vill att vi ska förstå att det är omöjligt att följa honom med mindre än att han själv får vara vägledaren. Det är ju den pedagogiska poängen. Han kanske talar om helvetet av det enkla skälet att han vill att vi ska förstå hur illa det är att gå förlorad. Men hans poäng är naturligtvis att vi ska bli räddade. Om vi sen då får ta det här, den tredje diskursen, så att säga, det här med mystiken, så är det ju ett tredje språkrum, så att säga, en tredje värde är ju hur talar de här texterna in i mitt liv. Och när de talar in i mitt liv, hur upplever jag då de här texterna och vad gör jag med mitt liv? Hur hanterar jag det i mitt liv? Om jag hör undervisning eller predikan om helvetet, vad händer då i mig? Det har ju ingenting med historien eller dogmatiken. Det har att göra med mitt förhållande till Gud. Det stör inte mig ett dugg. Tvärtom så kan jag börja lova och prisa Gud för att jag vet att genom Jesus Kristus blir jag räddad ifrån allt detta. Och skulle det vara så att jag mår dåligt på någon punkt därför att jag vet att här står det inte väl till i Håkans liv. Ja, då får jag ju jobba med det och då får jag ju på den punkten släppa in evangeliet. Jesu Kristi herravälde, himmelrikets salighet, kanske inte regerar just på det området i mitt liv. Och det blir utmaningen att här gäller att släppa in Guds evangelium just på de här områdena. Och så ser ni alltså hur man hanterar en bibeltext, inte bara på ett historiskt sätt och ställer frågan västerländskt vetenskapligt, är det sant eller falskt? Alltså då har man förenklat alldeles för mycket. Vi måste tänka större än så. Och det här är väl kanske en av de bristerna, för att återigen knyta an till Knutby, att här har man gett sig in på saker som man inte behärskar och som man har hanterat på ett så förenklat sätt så att man har kört i diket rätt så ordentligt. Men det är bristen på evangeliets upplysning som gör att det blir så. Det viktigaste för dig och mig som kristna, det är att se till att vi tar emot evangelium, lever av evangelium, att vi aldrig bygger någonting på vår egen förträfflighet, på våra egna gåvor, utan vi räknar med att det som Jesus har gjort, han gjort för mig. Det är den goda kampen. Och när jag tillgodogör mig de bitarna och bygger mitt liv på det, då bygger jag på den fasta grunden. Och det är bara Guds ande som kan göra så att det blir verklighet hos mig. Men den som söker, han finner. Den som ber, han får, och så vidare. Ja, det var det om detta. Nu ska jag göra den där sammanställningen av de här liknelserna så här långt. Jag ska foga in det i kompendiet sedan i nästa upplaga. Men Joakim Jeremias, han menar att om man tar alla liknelser som Jesus har i alla evangelierna, så kan man se att de hamnar under åtta stycken huvudkategorier. Det finns åtta stycken budskap som presenteras i de här olika liknelserna. Och när det gäller då de 23 liknelser som vi har i Matteus evangeliet, så går de alltså att sortera in under de här åtta kategorierna. Och den första huvudkategorin är helt enkelt den eller de liknelser som handlar om att frälsningens tid har kommit. Frälsningens tid har kommit. Vi kommer att läsa i 24 kapitlet liknelsen om fikonträdet som har blommat ut. När det har blommat ut, då vet ni att tiden är här. Och där är poängen den att nu har evangeliet blommat ut. Nu kan ni veta att Messias är här. Den andra huvudkategorin, det är Guds kärlek till syndare. Det finns i Matteus evangeliet 3 liknelser som handlar om Guds kärlek till syndarna. Och det är liknelsen om det förlorade fåret. Det är liknelsen om den gode vingårdsmannen. Jag vill minnas att det är väl han som anställer folk både 9:e och 11:e timmen och får lika mycket betalt som alla andra. Han älskar de som inte räcker till. Och det är liknelsen om de 2 sönerna i 21:a kapitlet. Ingen av de här liknelserna har vi kommit till ännu, men vi ska komma dit så småningom. Den tredje kategorin är den stora tillförsikten. Liknelse där han uppmuntrar oss till att ha tro på Gud. Att ha tillförsikt och förtröstan på Gud. Inte bygga någonting på oss själva, utan räkna med att Gud ordnar allting åt dig och åt mig. Den stora tillförsikten. Och det är liknelsen om såningsmannen. Såningsmannen som sår hos alla människor. Han sår där det är törnen och tistlar och stegen. Och han sår precis överallt. För han tror att det kan förändra vårt liv. Eller liknelsen om senapskornet. Som egentligen, tycker jag, efter den här utläggningen som vi hade för ett par veckor sedan, skulle heta liknelsen om det stora trädet. Eller liknelsen om surdegen, som vi brukar säga, som egentligen skulle heta liknelsen om det nybakade brödet. För att det är ju förvandlingen, att det lilla senapskornet kan bli ett träd som kan inrymma alla jordens folk. Förvandlingen att surdegen, som inte går att äta, plötsligt är en stor nybakat bröd som räcker åt alla. Ha tillförsikt att när vi lever med Guds rike, i Guds rike, i himmelriket, så kommer den förvandlingen att äga rum. Våga tro på framtiden. Och att det blir en härlig framtid. Den fjärde kategorin kallar han för inför katastrofen. Och det är ju så att den här sållningstiden, som jag kommer tillbaka till, för den 8:e kategorin, den har ju som sagt en baksida, katastrofen. Den annalkande katastrofen för alla de som inte vill ha med Gud att göra. Och det finns faktiskt 5 liknelser, och det är väl den kategori som därmed innehåller flest liknelser. 5 liknelser om detta. Det är barnen på torget, som vi redan har haft i det 11:e kapitlet. Det är de onda vingårdsmännen. Det är liknelsen om inbrottstjuven. Om den betrodde tjänaren. Och om de anförtrodda punden. Jag borde kanske läsa upp alla de här bibelverserna, men jag får hänvisa till kompendiet för att det inte ska bli för långsamt det här. Den 5:e kategorin är liknelser som innehåller varning för att det en dag ska vara för sent. Alltså det hotande för sent. Det finns där som ett hot att rätt vad det är för sent. Det vilar över oss. Och det finns 2 sådana liknelser. Den ena är den stora måltiden. I 22:a kapitlet är den här som kommer då de inte har bröllopskläderna på sig, vill jag minnas. Jag tror att det är den liknelsen. Och liknelsen om de 10 jungfrurna som inte hade olja. De var inte berättade. Och så plötsligt är det för sent. De kunde inte bli insläppta, för det hade redan börjat. Den 6:e huvudkategorin liknelser handlar om nuets krav. Och där hade vi ju en liknelse, som jag sa, redan i bergspredikan. Liknelsen om gäldenären. Jag ska bara påminna om den eftersom vi har haft den tidigare. Då behandlade vi inte den som en liknelse, tror jag. Men det står i Bergspredikan 5, vers 25. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren, och domaren överlämnar dig till fångvaktaren, och du blir kastad i fängelse. Alltså poängen med den liknelsen är ju naturligtvis att vi ska göra upp med vår motpart idag, alltså nu. För rätt vad det är så kan det vara för sent. Alltså det är nuets krav. Det finns 3 sådana här liknelser som handlar om nu, vad vi ska göra nu. Det här är ena då, att vi ska vandra med bra relationer till alla runt omkring oss. De andra två, det är den orene anden i det 12:e kapitlet, vers 43. Det är den där orena anden som far fram och tillbaka, och det blir bara värre och värre. Och det talade vi om, att det handlade om att man får bara vila under Jesu Kristi ok. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade. Alltså man kan jaga runt i öknen och man kan drivas av det enda ena och enda andra, och det blir värre och värre. Men hos Jesus Kristus får vi frid. Och sen är det i 22 kapitlet. Ja, där var det mannen utan bröllopskläder. Vi ser det 22 kapitlet. Versarna 11 till och med 13. Ja, just det. De går in i varandra där. Ja, vi får lämna det där hän tills vidare. Det sjunde kategorin av liknelse, det är det som kallas för tillämpat lärjungaskap. Och dit räknas skatten i åkern, den dyrbara pärlan som vi har gått igenom idag. Alltså tillämpat lärjungaskap är en följd av den stora upptäckten, glädjeexplosionen hos mig. När jag inser vad evangeliet betyder för mig, då exploderar jag, och så kommer det tillämpade lärjungaskapet. Det finns två sådana liknelser till, nämligen den om den obarmhärtige tjänaren och den om de anförtrodda punden. Och sen den sista kategorin handlar då om fulländningen. Och det är de två som vi också har i det 13:e kapitlet, nämligen ogräset bland vetet. Där kommer ni ihåg att vi sa att Gud vill att de båda ska växa tillsammans, därför han vill att vetet ska mogna till skörd. Annars kan börja man rensa upp med ogräset, så kunde man rycka upp vetet för tidigt. Nej, låt det växa. Gud vill att vi ska mogna, att vi ska fulländas i vår kallelse. Och det gör vi bäst när vi får stå kvar i den här världen så länge. Och likaså noten i havet. Det är också någonting som handlar om fulländningen. Om jag då bara får backa, jag kanske hinner komma dit i alla fall då. I den fjärde kategorin där inför katastrofen, som vi också har berört lite grann när vi talar om att Jesus talar så ofta om helvetet, så finns det ju en liknelse i det 11:e kapitlet. Den här med barnen på torget. Och ni kommer ihåg den, för vi har gått igenom den tidigare. Jesus säger, vad ska likna detta släkte vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt för er, men ni dansar inte. Vi har sjungit sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom och han varken äter eller dricker, och man säger han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare, och så vidare. Det finns en bakgrundstext här, har jag sett när jag läste Jeremias och liknelserna. I 5:e Mosebok 21. Jag kommer ihåg att när vi gick igenom det här så strök jag under att man sa till Jesus, om Jesus, att han är besatt. Och att det var en oerhört grov anklagelse. Men jag tror inte att vi läste 5:e Mosebok 20, egentligen från vers 18. Det står så här nämligen i Guds lag. Om någon har en uppstudsig och trotsig son, som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, så ska hans föräldrar ta honom och föra honom till äldste i staden vid stadens port. Och de ska säga till de äldste i staden, den här vår son är uppstudsig och trotsig och vill inte lyda oss, utan är en frossare och drinkare. Där har du uttrycket. Då ska alla män i staden stena honom till döds. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Och så vidare. Det är det här som ligger i anklagelsen mot Jesus, när de säger, se vilken frossare och drinkare han är. Alltså han är Man anklagar Jesus som är Guds barn, som är Guds son, för att vara en uppstudsig och trotsig son som inte lyssnar på de skriftlärda som vill tukta Jesus och som vill föra honom till de äldste i staden och anklaga honom för att vara en frossare och drinkare. Det är alltså den grova anklagelsen emot Jesus som ligger bakom det här. Och Jesus vänder på det här och säger, ja men ni är ju som barn. Ni är som barn som säger, vi spelar flöjt för er men ni dansar inte. Vi sjunger sorgesånger men ni gråter inte. Och så vänder Jesus på dem och säger till dem, ni är odrägliga. Det är ni som är odrägliga. Som inte vill lyssna till mitt evangelium. Som inte vill ta emot det som Gud nu har sänt i er väg. Så där ser ni den här konfrontationen som byggts upp hela tiden. Och här ser ni hur Jesus vänder på det hela och låter det bli. Det som han anklagades för vänder han på så det blir en varning till de som anklagar honom. Ett ord som Jeremias då karakteriserar som ett ord till de som väntar på katastrofen. Nu är tiden i det närmsta slut och då ska jag bara säga som så att förutom de här 23 liknelserna som Jesus säger, så är det också så att Jesus handlar i liknelser. Det är inte bara det han säger utan det är också det han gör som kan vara som liknelser. Och ett exempel på det är till exempel när han tar emot publikaner och syndare. Han tar ju in Matteus som var en publikan, som var en förrädare, i sin lärjungakrets, i sin apostlaskara. Det är ju en liknelsehandling, ett föregripande av att han tar emot alla syndare på sikt. Så redan det att han kallar en sån människa är en liknelsehandling. Ett annat exempel på en sån liknelsehandling som vi kommer till senare, det är ju när han rider in på åsnan i Jerusalem, den texten som vi hade på första advent. Det är ju inte en liknelse som han säger, men han handlar i liknelser. Jag vill här vid lag också hänvisa till kompendiet sidan 44, eller rättare sagt 45. På sidan 45 i kompendiet så berättar jag om Thomas Kroksmark som har visat hur Jesus fungerade som pedagog och hur han undervisade i liknelser och han undervisade i handlingar. Så om du vill plocka upp den tanken på nytt så finns den som sagt i sidan 45. Jesus som läromästaren. Och därmed så har vi förbrukat tiden för ikväll. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du så på ett sånt mångsidigt sätt talar till oss om himmelriket. Herre, hjälp oss att ta till oss himmelriket på ett sådant sätt så att det blir till salighet i våra liv. En sån glädje i våra liv. Att vi inriktar hela vår framtid på att följa dig. Herre, tack för att du vill bära oss på dina starka armar. Du vill ge oss kraften att vandra i din efterföljd. Herre, det är underbart att få lära känna dig och ditt ord. Herre, fortsätt det verk som du har börjat. Amen.
Du har fått lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var del 38 vi fick höra. Och bibelförklaringen hålls då över Matteus evangeliet. Du kan lyssna till dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och sen då så sänder vi dem här i närradion på måndagar klockan 19. Det har varit från Värnamo församlings närradio. Programmet har sänds. Programmet heter Bibeltimman. Och producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka Lennart Johansson. Härefter så kommer sändningar ifrån Missionskyrkan, Radio MF, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst inspelad. Ha en skön och välsignad vecka. Hej då.